Tack för det, Karina. Vi har mycket mer att bjuda på. Eller framförallt, ni lyssnare, ring 020-22-10-10. Det är brist på östrogenläkemedel. Många har skrivit till oss om detta. Men ring så vi kan prata om saken. Vad får det för effekter och hur borde det lösas? 020-22-10-10 i Slussen. Michelle Mitrovic och Lovisa Pros, de väntar på att ta emot just ditt samtal. Igår, ja, men då pratade vi mycket om att regeringens utredare vill ha kortare sommarlov. Många har reagerat på den här diskussionen, till exempel du, Johan Wennerström i Kungälv. Hej!
Hejsan, hejsan. Wennerström, ursäkta mig.
Förlåt mig. Nej, men rätt ska vara rätt, ja. Johan Wennerström. Men ja. Vad har du reagerat på när det gäller den här sommarlovsdiskussionen?
Ja, därför att jag har ju följt det här rätt mycket. Skolan har ju intresserat mig sedan 70-talet när det gäller att debattera om den. Och det är ju faktiskt på det sättet att om man bara ska förlänga terminen, då gör man bara mer av samma sak. Och problemet är att man måste ju stimulera barnen och ungdomarna till att faktiskt tycka det är roligt i skolan. Mm. Och vilja. Vi har ju provat den här varianten med den här typen av lektionstider och den här typen av upplägg. Och forskning visar ju faktiskt att den första generationerna som kommer ut nu är den första generationerna som inte har blivit bättre än sina föräldrar. Vi har peakat någonstans vid 2010 och då vände det. Så att mer av samma sak, ja, det är kanske ingen lyckad lösning. Det brukar inte vara i en andra sammanhang. Det är väldigt sällan det, utan man måste på något sätt förändra skolan. Och om man då tvingar in barnen i skolan, och det gör vi om man nu ser det negativ synpunkt. Va? Du ska gå där från ungefär 6 års ålder till 19 års ålder. Vi säger gymnasiet är frivilligt, men den är ju ändå en form av obligatoriskt, för att annars lär du inte få jobb. Mm. Då ska man alltså förlänga terminen. Om det visar sig stora grupper klarar inte av, eller vill inte, eller om någon annan anledning inte delta i undervisningen. De hittar andra karriärvägar. Brottslighet, knarkförsäljning och lite annat. Och de tar ju korrekta beslut. Det funkar inte i skolan. Jag kan tjäna massa pengar. Få rätt ner i fickan. Jag har sovmorgon varje morgon. Ja, men det var väl inget dumt förslag. Nej, det är inte för individen ett dumt förslag egentligen. Jag kan ta en liten skjutning då och då också. Ja, men det är inte heller helt fel ur individens perspektiv. Ur samhällets perspektiv är det fullständigt vansinne. Men för individen löser sina egna problem. Och det gör också många vuxna, utbildade människor, löser bara sitt problem på jobbet. De löser inte jobbets problem. Men om man då tittar på sommarlovet, det är klart att man ska ha mindre sommarlov. För det är ju en gammal bondegrej egentligen från ett fullständigt föråldrat samhälle. Där man behövde hem barnen för skörden. Och likadant så behövde samhället inte så mycket utbildning på alla. Det fanns så mycket som det så populärt idag kallat enkla jobb. De är ju i stort sett borta, va? Du måste åtminstone kunna läsa, skriva och jobba med någon dator. Oavsett om du ska vara nästan vad du än ska göra. Då är det mycket bättre att man exempelvis från 15 maj till 15 september. Då har man sommarskola. Då har man bara undervisning i svenska, matte och engelska. På morgonen från 9 till 12. Och det är givetvis serveras det frukost på skolan. Och sen bjuder man på lunch. Och sen på eftermiddagen aktiviteter. Och de som inte kan ut och resa till sommarstugor och på segelsemestrar och åka till Medelhavet med sina föräldrar, då har man under juli månad, om det nu är juli som är den fortfarande är den mest aktuella, väldigt, väldigt, väldigt fina utflykter för barnen.
Men tänker
vad kostar, du... Det här kostar överhuvudtaget ingenting. Inte ett spänn kostar det. Därför att för varje gång staten försöker lösa problem centralt ifrån, så anställer de nya administratörer som ju i princip inte klarar någonting. De bara skapar bekymmer. Det kommer nya regler som gör att de som utför de olika jobben i grunden, de är tvungna att sitta nu med papper och prylar runt om. Så att om man bara sparkar ungefär i grova drag hälften av alla, nu tror jag i, men det kanske inte är så på lång sikt, det är bara hälften ska bort. Och vi såg faktiskt ett sånt inslag på Aktuellt igår.
Men hörru, Johan, jag vill bara förstå hur ditt system ska gå till här. Ska det inte vara någon ledighet alls för barnen, eller?
Jo, visst, absolut. Därför att familjer vill ju ut och göra resor, va? Man ska inte säga att alla inte klarar. Men jag vet inte om det är så himla många familjer som från den 10 juni till den 12 augusti någonting, åker omkring på semestrar. De flesta föräldrar jobbar ju faktiskt. Mm. Det är ju tanken bakom vårt samhälle, för att vårt välstånd bygger på att vi jobbar.
Ja.
Det är ju ändå det som är grunden. Vi kan ju inte ta semester allihop. Ja. Eller ja, vissa kan. Ja. Men i stort sett barn ska också kunna ta semester. Självklart och åka till sommarstugan och göra det här. Men de kan ju inte sitta där från 12. Jag tvingades ut i en sommarstuga från 10 juni till 12 augusti. Det var väl inte så himla kul när jag hade blivit 12 år.
Uh-huh.
Det var väl inte så himla roligt alltid. Men alltså, ja,
det låter som att du håller med regeringens utredare ändå lite grann. De vill ju att vi ska ha ett treterminssystem, och du talar lite om att man ska ha en sommarskola. Så ni verkar ju ganska överens då, men hur du talar också om att folk är så himla skoltrötta. Hur får vi gått med det där?
Nej, det är en oerhörd skillnad mellan oss. Den är en avgrund. Därför att vad de egentligen tänker, precis så som universiteten har gjort. Vi gör en 3-årig utbildning till 5-årig. Då tar man samma utbildning, så bara drar man ut den. Vilket innebär att ungdomarna får gå på universiteten. Högskolorna 2 år till får inte speciellt mycket mer kunskap, med en hög studieskuld. Och så är man lite förvånad att de inte tar de lite jobbigare och svårare utbildningarna. Nej, ta en enklare. För då kan du hålla på med den i 5 år och jobba parallellt. Och sen så kan du ändå klara det. Alltså, nu kommer man att göra samma sak med grundskolan och gymnasiet. Man tar den helt enkelt och lägger på 3 terminer. Man tar samma sak och så drar man ut den. Och sen så har man egentligen inte skapat ett annat än ett dragspel av det man redan har. Och det här är väldigt, väldigt vanligt. Va? Man gör ingen förändring. Och gör man ingen grunden förändring på den resa vi är på väg med undervisningssystemet idag, då får man heller inget annat resultat än det man hade igår. Sen kan man kalla det 3 terminer, 12 terminer eller 1 termin. Det är liksom det här centralstyrda, man tar samma sak och drar ut. Va? Det funkar inte.
Ja, nu är jag med på vad du menar. En grundläggande genomsyn och förändring av skolan helt enkelt i samband med en sån här förändring. Tack Johan för att du ringde in med det här förslaget.
Ja.
Och ha en fin dag.
Ja.
Hej!
Ja. Hej.
Ja, det är många som har engagerat sig i just skolfrågan också på vår Facebook-sida. Åsa skriver: absolut inte korta sommarlovet. För en stor del av elever och personal är det ett livsviktigt andrum. Däremot öka aktiviteter och stöd för de som behöver. Hon skriver också: svensk sommar är i all sin sprudlande grönska och ljus medicin som vi behöver för allt det gråa och kalla. Det där var väl fint formulerat, tycker jag. Ring in 020 22 10 10 om du har tankar. Tidigare i morse här så kunde vi höra Svenska Freds ordförande Kerstin Bergå i P1 Morgon. Bo Sävengren i Stockholm, du hörde henne. Hej på dig, du är med oss nu.
Ja, hej du.
Hej.
Jo, jag hörde henne. Och jag har ju alltid reagerat på krig och fred. Det är ju naturligtvis lagom ämne att hålla på med. Men ja, det där med upprustning har vi ju prova förut, och det ledde ju inte till något krig.
Hur tänker du?
Ja, vi lade ju nästan 3-4% på försvaret fram till slutet på 80-talet. Och mitten på 80-talet så beslutade vi om JAS-projektet också.
Precis, ja, Sverige rustade ju upp från och med andra världskriget och in på 80-90-talet. Och du menar att det där ledde ju inte till krig i sig, nej precis, men andra länder har väl kanske hamnat i krig.
Andra länder åker ut för det kan inte jag svara för riktigt, tyvärr. Men krig har inte alltid logiska förklaringar heller. Ja. Det är inte logiska slut heller.
Mm.
Det avslutas ju inte med diplomati. Du har ju Nordkorea och Sydkorea, det slutar ju inte med diplomati. Det slutar för att de slutar kriga bara. Det är ju en stilleståndslinje.
Ja, men precis.
Det är ju fortfarande krig mellan de staterna.
Precis, men det är inte så många som dör i det där kriget i alla fall. Så det kan ju alltid vara...
Inte just nu.
Nej.
Nej, men det är ju... Och sen är ju fred. Det är ju inte så... Om man ska ju få ett fredsavtal... Vi hade ju 2 Minsk-avtal med Ryssland. Och de bröts ju illa kvickt.
Mm.
De blickar ju inte ens torka på dem.
Nej.
Ja.
Nej, men precis som du säger att diplomati, den lyckas ju inte alltid. Vad är ditt recept då?
Ja, om jag hade läsning på krig och fred så vore det ju bra. Men det har jag tyvärr inte. Men man måste ju samtala med varandra, men det är en förutsättning. Mm. Men det är inte så lätt. Mm. När de ligger i krig, då har de svårt att prata med dem.
Mm.
Då blir de mera, vet du, det går på automatik att de ska försöka utmåla fienden som skurkar.
Ja. Och du talade om Sveriges upprustning. Vi håller på att rusta upp nu. Vad tänker du om det? Ska vi fortsätta att rusta upp?
Ja, det bör vi väl göra ett tag i alla fall. Vi måste ju ha något försvar i alla fall. Det måste vi ju alla ha. Ja, alla stater har ju ett försvar.
Mm. Ja, det stämmer. Ja, så när som på någon liten mikrostat kanske.
Ja, du menar på Vatikanstaten tänker du på. Ja. Ja. Nej, alla stater har ju ett försvar på något sätt. Så det får ju nog acceptera.
Mm.
Sen behöver man ju inte, man behöver ju inte använda vapen i krig. Mm. Det är inget tvång.
Nej, men precis. Och det är väl tur det. Nej, men lite mer balans i hur man tänker mellan diplomati och upprustning, låter det som. Att du eftersträvar här.
Ja, upprustning är en sak. Diplomati är en annan sak.
Mm.
Det har inga så här regler, utan det är ju samtal man måste ha. Men det är inte så lätt att ha samtal med en som inte vill prata med oss.
Nej.
Det är inte så jäkla lätt.
Det är klart. Nej. Och, ja, vi får se hur det går. Just nu är det NATO-möte i Ankara. Kanske kommer det några intressanta slutsatser från detta under dagen.
Vi hade ju ett flygplan som blev nedskjutet. Det startade ju inte heller något krig.
När tänker du på då?
Zeppelin-affären.
Ja. Ja, nu vet jag inte om vi ska gå in på det här just nu, men jag blev ju lite nyfiken. Men jag får nog helt enkelt gå och sätta mig och läsa på om det där, så kan vi gå vidare till nästa ämne just nu. Men tack så jättemycket, Bo, för att du hörde av dig.
Annars tycker ju sådana där nedskjutningar har betydelse, men det startade ingen krig då. Ja. Det kanske beror på att vi förstod att det var ingen idé.
Vi får vara glada för detta. Tack så jättemycket, Bo, för att du ringde.
Ja, det är bra.
Ha det fint, hej. Vi har faktiskt i flera månader nu i Sverige lidit på en brist på östrogenläkemedel. Flera av er lyssnare har skrivit till oss och nu har det också en ringt. Anna Lindström i Ängelholm, hej.
Hej.
Hej, hur märker du av den här bristen?
Jag har en ganska ovanlig sjukdom som heter prematur ovariell insufficiens. Så jag är ju i stort behov av östrogenläkemedel och det blir ju en liten jakt. Det gäller att hålla koll inne på FAS. När kommer de här läkemedlen tillbaka till apoteken? Jag har 3 stycken olika östrogenläkemedel på recept för att jag verkligen behöver östrogen. Så tar det ena slut, då får jag titta, finns det någon som har inne det andra? Så det är en jakt och ta sig till lite udda apotek. Jaha. För att hitta de här medicinerna.
Ja, det låter som att du måste lägga mycket tid på det här.
Ja, det gäller att ha lite god framförhållning. För jag mår inte bra om jag står utan dem. Ja, man får lägga lite tid på att hålla koll och hålla sig uppdaterad om läget.
Ja. Men om du inte skulle hitta det här, känner du någon oro för att en dag så hittar du inte på något apotek?
Absolut, så finns det en sån oro och därav liksom framförhållningen. Det som jag egentligen ringer och som jag främst vill lyfta är att jag tycker att det finns en... Jag tycker att alla som behöver östrogenläkemedel ska ha rätt att kunna få det. Men en sak som inte lyfts, som jag inte tycker är... Jag tycker inte att det är bra att det inte lyfts för att... det finns en skillnad mellan de som är i min grupp då, eller vad man ska säga. Mm. Vi som kanske inte kan producera eget östrogen överhuvudtaget och har hamnat då kanske i ett för tidigt klimakterium långt, långt innan det ska ske. Och då löper man risk för faktiskt att dö för tidigt. Man löper risk för benskörhet, demens, hjärt- och kärlsjukdomar. Och det finns ju faktiskt då en skillnad jämfört med om du har hamnat i klimakterium liksom i vanlig ålder. Då löper du inte alla de riskerna. Men min grupp då, vi gör ju det. Vi löper ju risk att dö för tidigt om vi inte får östrogen. Mm. Och om det då är brist, då kan jag tycka någonstans att då kanske man ändå måste prioritera en grupp. Och då kanske man måste prioritera den gruppen som då riskerar att dö för tidigt. Men jag tycker verkligen att alla som behöver, för jag förstår att man kan ha, att det är jättejobbigt med liksom de symptomen som blir när man är i klimakteriet ändå. Alltså jag har ju själv gått igenom de symptomen, men i liksom min grupps fall så blir det ju ofta extremare för att det kommer ganska liksom kraftfullt på en gång. Mm. Så jag förstår att det är skitjobbigt för vem det än gäller, men jag tycker det är konstigt att det här inte lyfts. Jag förstår att det är säkert liksom osysterligt och kanske lite kontroversiellt att säga det, men det är faktiskt konstigt att ingen påtalar det.
Mm. Jag förstår. Hur skulle en sån där prioritering gå till, tänker du?
Alltså det är ingenting som jag är superinsatt i hur det skulle gå till, men jag vet inte om man liksom inne i där, de här liksom, där man får de här recepten, att det liksom står någon liten stjärna eller någonting, att man har förtur eller någonting på något vis. Mm. Men jag vet inte hur det ser ut inne i de här systemen överhuvudtaget, så jag är liksom inte rätt person att uttala mig om det. Men, ja.
Intressant tanke. Jag har inte sett den i debatten än så länge, så vi får se om det där seglar upp. Annars så har jag sett olika argument för hur man skulle lösa den här bristen generellt. Till exempel att det allmänna skulle betala mer helt enkelt för att få bättre tillgång till medicin. Har du tänkt någonting i de där banorna?
Jag är faktiskt inte så påläst i just det där, men vad sa du, att man skulle betala mer för, alltså de som behöver, de ska betala mer liksom,
för att kunna... En teori varför vi har den här bristen är helt enkelt därför att det allmänna då som köper upp mediciner, om man betalade mer så skulle man kunna få mer medicin från internationellt håll liksom, köpa in mer medicin till Sverige.
Alltså jag tycker inte den enskilda ska betala mer, speciellt inte om man har liksom som, alltså, nej, det tycker jag inte att den enskilda ska betala mer, utan det måste liksom Sverige gå in och satsa på.
Mm. Mm. Ja, men precis.
Alltså, jag tänker andra sjukdomar där du liksom löper en risk att eventuellt dö för tidigt. Alltså jag vet inte, hjälper inte Sverige till där eller?
Jo visst. Och det här är ju alltid en diskussion då, hur mycket ska den enskilda betala och hur mycket ska staten eller kommunerna, regionerna betala?
Jag tycker man ska satsa på kvinnors hälsa och det oavsett kategori.
Mm. Och du själv just nu, hur mycket har du kvar i lager innan du måste ut och leta nästa gång?
Jag har lite plåster och sen så har jag en gel då, så att jag klarar mig väl i 2 månader, och så har jag sett att det fanns faktiskt gel på ett apotek i närheten, så att i eftermiddag så kommer jag se om jag kan köra och hämta det faktiskt. Mm. Ja. Så får vi väl se sen hur framtiden och tillgången ser ut efter det då.
Ja, nej, men jag får önska dig lycka till med din egen kamp att hitta medicin, och så får vi se vad som händer med den allmänna debatten om detta. Tack för ditt inlägg.
Jag måste bara säga, eftersom att jag är i minoritet här, så är det inte så många som kan lyfta den här frågan heller. Det är viktigt att liksom poängtera. Mm. Ja, tack så jättemycket.
Tack för att du var med, Anna.
Okay.
Och jag får lite information här också från min producent just nu, att det är faktiskt så att Sverige betalar minst för östrogenläkemedel i Europa, och det här är någonting som har bidragit då till att vi har den här bristen på östrogenläkemedel just nu. Men hur ska man lösa det? Ja, här hade Anna några idéer. Du som lyssnar kanske har fler. 020 22 10 10 ska du då ringa till hit till Ring P1. Dag Smith, du är med nu från Uppsala. Hej
ja.
På dig.
Hejsan.
Hej, vad har du på hjärtat?
Ja, jag börjar med att det är ju vanligt i politiska debatter att politiker inte tar upp motpartens argument eller inte ens svarar på motståndarens frågor. Men jag vill inte prata om det, för det andra som gör bra, till exempel Fredrik Furstenbach.
Mm-hmm. Ja, vår kollega här på radion. Fram, ja.
Ja, ja, visst. Vad jag vill lyfta fram med någonting annat på Sveriges Radio och på P1. En positiv motbild som heter Krasch eller konsensus.
Ja, det där är en podd här från P1, eller ett program då. Vad är det du tycker om det här programmet?
Ja, först ska jag bara säga när det går. Fredagar 14.15 och på repris på söndagar 16.03.
Mm-hmm.
Korrigera mig om jag har fel där.
Ja, du har säkert rätt.
Ja. Och dessutom är det som podd på SR Play.
Ja, ja, men vad är det du tycker om med det här programmet?
Ja, jo, men det programledaren, det är nu Dylan Apak framhävar, det är att man ska förstå varandras perspektiv. Och det tycker man har lyckats med i viss utsträckning. Och i slutet, de alltså, jag borde säga att man plockar in två meningsmotståndare, ofta i politiska frågor men även andra frågor. Man plockar in dem i en bil och så får de sitta bredvid varandra och debattera.
Mm. Ja, precis. Och så ska de försöka nå antingen då krasch eller konsensus, att de ska försöka komma överens om i alla fall någonting.
Nej, det är inte. Men det är ju inte så att de ska komma överens, att de klarar av det. Mm. Men att de ska förstå varandras perspektiv.
Mm.
Och det tycker jag också de lyckats med i viss utsträckning.
Mm.
Men vad som jag tycker är riktigt bra med det, som kanske inte framhävs tillräckligt, det är det här som borde vara självklart, men som tyvärr inte är det. Att de verkligen adresserar motpartens argument och svarar på motpartens frågor.
Mm. Ja.
Och därför borde det så, borde det framstå som en motbild, ett mönster, modell för hur politiska debatter borde gå till.
Mm. Ja, hur kunde man få till det där, tänker du, i andra politiska debatter?
Ja, en sak som jag tycker vore bra om några politiker ringde in och talade om de hade lyssnat på det här programmet och om de i så fall hade tagit till sig det.
Just det. Nej, men det hade varit intressant att höra.
Jag skulle gärna vilja att några politiker ringde in och talade om de hade lyssnat på det. Vad man skulle kunna jag tror inte man skulle kunna åstadkomma att politiska debatter blev lika bra. Det tror jag inte. Men att man i alla fall kunde få en utveckling i den riktningen. Att man i större utsträckning verkligen svarar på varandras frågor och tog upp varandras argument.
Ja.
Så som de ju faktiskt gör i det här programmet.
Ja. Ja, men en uppmaning till svenska politiker här att ta till sig av det här. Jag tycker själv det skulle vara intressant om politiker i debatter ibland lyssnade mer på varandra. Men det tycker jag också att den här diskussionen har vi haft några gånger. Vi får se vad som händer med debatterna inför valet också. Det ska bli spännande.
Det var bara att lyfta fram det här.
Ja.
För jag har talat om det här för många människor och många har inte ens känt till det här programmet.
Mm. Tack för tipset enkelt, Dag.
Ja.
Och tack för att du ringde in till oss. Hej.
Ja, tack själv. Mm. Hej.
Vi har nu med oss Ingrid Nyberg från Upplands Väsby. Hej på dig.
Ja, hej, hej.
Hej, vad är det du vill tala om?
Jo, jag ramlade i badrummet för ungefär en månad sedan.
Aj då.
Kom på sjukhus och sen rehabilitering och sedan fick jag hjälp av hemtjänsten i kommunal hemtjänst i Upplands Väsby. 5 eller 6 gånger per dag och jag träffade många invandrare, jättetrevliga och hjälpsamma. Men jag kunde inte låta bli att intervjua dem om de var svenska medborgare eller om de hade uppehållstillstånd, för det där intresserar mig. Och en dam hade permanent uppehållstillstånd, men hon var orolig att de kanske skulle dra in det. Och de andra som hade uppehållstillstånd en speciell tid, de var ju också oroliga, så att de levde alltså med en oro här i Sverige där de egentligen skulle känna sig trygga. Och sen har vi det här fängelset som jag kallar det, återvändande centrumet centret i Märsta. Gränspolisen kommer och hämtar invandrare som inte har fått uppehållstillstånd då. De är inte kriminella. Och sätter dem i förvar i fängelset i Märsta. Där får de vänta på att deras hemland ska ta emot dem. Men det gör de ju inte så. De är ju inlåsta. Och var en av dem som hade suttit där ett år.
Oj, ja. Ja, vad tänker du om det?
Vad jag tänker? Jag tänker på att det här är Sverige. Är det här Sverige? Det är ju fasansfullt att det får gå till på det här viset.
Men hur, det här är ju ändå en kniv i nöt. Om folk ska utvisas, hur ska det här gå till?
Ja, men alltså, varför ska man utvisa invandrare som jobbar, som sköter sig och som kan få barn här i Sverige? De är ju fertil ålder de flesta, så säger man att det kommer bli brist på barn i Sverige, så utvisar man folk. De har inte gjort någonting, de har ju bara skött sig.
Mm. Ja, det kan ju finnas de som har gjort saker också. En del av de som utvisas gör ju det för att de har begått brott och kanske då hamnar
ja, men
i ett sånt här.
Det gällde från början, att det var invandrare som var kriminella och hade dömts. Det var de som skulle utvisas, men inte andra. Mm. Det är ju det som är så sjukt.
Nej, vi har ju politiken har ju svängt lite grann, så att nu fokuserar flera av partierna på att vi ska ha mindre invandring, och det är ju det som också gör att det är fler som utvisas, till exempel för att man inte uppfyller kraven på tillräcklig inkomst eller har jobb eller så vidare. Men vad tänker du om det där generellt då?
Jag säger att det är helt vansinnigt. Vem tjänar 33 000 i månaden i hemtjänsten? Det är inte en människa. Mm. Det var ett helt äldreboende i Boden som blev av med sina anställda därför att de inte tjänade så mycket pengar. Och då blev fick de inte vara kvar här.
Mm. Så du tänker att man skulle kunna sänka det där kravet och då också ha lite fler invandrare som stannar i Sverige?
Ja, men förut var det 13 000, men sen höjde man det till 33. Ja, men de som är här redan och sköter sig, de måste väl få stanna. De har ju samma rätt som alla vi andra att vara här och jobba och studera. Mm.
Ja, men tack för dessa tankar, Ingrid Nyberg, helt enkelt, om invandringspolitiken. Och tack för att du ringde.
Ja, varsågod. Tack.
Hej. Jag gissar att det finns de som tycker på något annat sätt om den här frågan. Ring då gärna till 020 22 10 10 hit till Ring P1. Man kan också skriva på vår Facebook-sida som många har gjort. Debatten går bland annat om det förslaget att korta ner sommarlovet som regeringens utredare vill och som Moderaterna hittills ställer sig bakom. Här skriver till exempel Cecilia: rikta insatser till de barn som behöver stöd. De flesta barnen njuter och behöver sitt sommarlov. Men där svarar Angi: problemet är att barn som har det svårt hemma sällan kommer iväg och att på de här riktade insatserna. Jag var själv uppväxt med en förälder med psykisk ohälsa och jag fick aldrig gå någonstans för föräldern trodde att någonting skulle hända på grund av sina katastroftankar. Ja, har du tankar om förslaget om kort sommarlov, ring 020 22 10 10 så kan du vara med. Inte idag, men imorgon, för nu ska vi knyta ihop säcken. Det här var Ring P1 idag med mig, Jack Lans, med tekniker Joel Zettergren och med producent Hans Silén. I slussen satt Michel Mitrovic och Lovisa Pros. Imorgon är vi tillbaka igen och då vill jag höra mer från er som lyssnar. Till exempel om fler tips på hur vi ska lösa bristen på östrogenläkemedel. Ring 020 22 10 10 till Ring P1.